Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Previously on Sportuset.
Hastigheten är enorm.
Ja.
Enorm stor skillnad mot när Björklöven har näsen gubbi.
Jag var ju svaret en gång jätteviktigt.
Sporthuset.
Och Harald gör ju det här på ett absolut lysande sätt. Han stegrar och stegrar och stegrar och stegrar och stegrar och stegrar och stegrar.
Det är bra för sportallmänbildningen det vi sysslar med här.
Ännu en vecka har gått och det är dags för Sporthuset igen. Denna gång med Lasse Granqvist på annan ort. Kanske ett tillfälligt sporthus där du befinner dig just nu, Lasse.
Ja, det är väl i någon mening sporthus dygnet runt, för jag är nämligen hemma. Så att, jag menar, logistiken idag hindrade mig från att komma från Värmdö ända bort till Östermalmgärdet där ju ni övriga sitter. Men jag känner ändå en varm gemenskap.
Härligt. Jens Fjällström och Tommy Åström har i alla fall tagit sig in till det riktiga sporthuset där jag och Lovisa Hjärta står värd idag. Lasse, hur har din vecka med Varpa varit?
Underbar. Vi pratar om en ren och uppriktig genomgående hyllning av någonting av det viktigaste svensk idrott har. Så att det har varit en härlig lott att få faktiskt.
Härligt det låter.
Bra cliffhanger till kommande kärleksbombning där.
Verkligen, vi kanske kommer tillbaka till den här nivån där vi faktiskt kärleksbombar och inte sågar i slutet på kärleksbombningen. I slutet av programmet. Jag har bett er att lyssna på en intervju som skedde i Hockeylördag. Nu i helgen som var. Det var med två Djurgårdssupportrar, unga Djurgårdssupportrar som satt på Apberget. Och Apberget är Djurgårdens barnsektion, barnklack helt enkelt, som man har kört med i fotbollen ett tag. De hade en bejublad borta matchturné med bland annat mellan 40 och 50 barn på bortamatchen mot Kalmar i fotbollen. Och nu har man dragit igång det i hockeyn också. Det var Elliot och William som jag träffade. Och väldigt dedikerade supporter får man säga, Jens.
Ja, de var mycket seriösa och väldigt väl genomtänkta svar också. Så de var ju A-barn ur ett klack- och fanperspektiv verkligen. Tillväxten ser god ut för Djurgården. De var verkligen härliga att se.
Det är skönt i dessa kaostider som det är ibland, vi pratar om supportrar, så känns det som att framtiden ser ljus ut, som du var inne på. Han sa ju det, hur gamla var de? Du var du som intervjuade dem.
Ja, de var i 10-11 års ålder.
Ja, just det. Vi satt ju bara häpnade, jag var ju programledare där. Det var ju, alltså, man måste ha en riktig stam, säger jag, där man blir vattnad som ett frö, så växer man bara.
Ja, det är oerhört poetiskt.
Alltså det var så otroligt oväntat. Så. Men snacka om välgörande för en sändning och få in ett sånt element.
Man måste ha en riktig stam om man säger så. Man kan inte bara börja gå till klacken, tycker jag. Man ska ha som Aperg där man får växa. Bli vattnad som ett frö, så växer man bara.
Lasse, var du så här vältalig när du var supporter som barn?
Nej, det tror jag inte. Jag var mer eftertänksam och gav ingen verbalt uttryck för det. Men det här är ju ingen tillfällighet. Djurgården håller ju på med ett sektions- och föreningsöverskridande värdegrundsarbete. Och det här med att man har en barnklack öppen för de allra minsta som kallas Apberg, det är lite roligt, för Apberg var ju ett av benämningen på de elementen som stod och sjöng allra mest. Alltså där det var bråkigt när jag gick på hockey, började gå på hockey på 70-talet. Men Djurgården arbetar ju mycket noga med detta, med värdegrunden för hur det ska vara och tillhöra Djurgårdsfamiljen som man säger. Så utropstecken för det.
Hur mycket skrek ni som barn på läktarna?
Alltså jag har ju en hockeysupporterhistoria kopplat till Björklöven. Umeå uppväxt, fanns inte så mycket elitfotboll och gå och heja på allvar. Så Björklöven var mitt lag och det är klart, har du då 11 mil söderut i Övik, 13 mil norrut Skellefteå, så reste jag med bussarna och var trogen supporter på Björklövens hemmamatcher och iväg på de borta matcherna också. Tore Ökvist, den stora stora idolen. Skytt med otrolig känsla, alltså, guden.
Var du enögd eller? Var du enögd supporter?
Ja, kanske. Ja. Vad menar du?
Nej, men att
finns i begreppen.
Jo, att du helt enkelt var, alltså, domaren emot oss och...
Ja, det kanske jag var. Jag kommer ihåg en sak i varje fall som kan vidga perspektivet lite grann. Att jag var avundsjuk på Skellefteås ramsa. De kör den här SKELLEFTO. Let's go.
Oh. Ja, det var bra.
Ja, det
gillade jag. Vad hade ni för ramsa då?
Jag kommer inte ihåg. Alltså, det var
Björklöven.
Ja, du vet, det var väldigt...
Det var
inte så mycket sång. Det var mer ropa ungefär.
Ja.
Min första hockeymatch som jag såg var faktiskt också Björklöven.
Mm-hmm.
Djurgården mot Björklöven och
inte när de vände den där dramatiska
4-1 blev 4-4, ja. Janne Claesson 16 sekunder kvar.
Usch, det var
jobbigt. Nummer 17 hade han väl, alltså Janne Claesson. Jag tror
det. Ja, det är möjligt.
Men i alla fall
vi avslutar ju hockeytorsdagarna med tröjnummer och vare sig Niklas Wikegård eller jag, när de drar ett nytt tröjnummer till veckan efter, klarar ju av att komma på särskilt många, så jag klarar inte den här heller.
Men det som var fascinerande med mig, som jag fått berättas från min pappa, det var att jag, när jag var på första matchen, när jag var 6 år där, så var jag totalt fokuserad på spelet. Alltså på hur de la upp spelet. Så att jag var väl då förhållandevis nördig, skulle man kunna säga.
Hur gammal var du då?
6 år ungefär. Vi hade precis börjat själv spela hockey i hockeyskola och fascinerades över hur Mats Valtin, backen, hela tiden tog sig runt bakom offensiv kasse, trots att tränaren på hockeyskolan sa att som back så ska man ju offensiv zon framförallt vara vid blålinjen. Utan han rörde sig ner bakom förlängd mållinje, och jag frågade pappa gång på gång, alltså hur, han står ju fel alltså. Så det var sådana saker jag höll på med.
Du låter som en organiserad, strukturerad spelare.
Kanske skulle passa bra på Åberg.
Ja, vet inte.
Om Tommy, du kan berätta kort hur den här programpunkten går till, vad det är för regler.
Egentligen att vi...
Var det din mage som kurrar, Lasse?
Lät som en fis, tycker jag.
Nej, jag kan nog inte anse mig skyldig på någon punkt här faktiskt. Jag förstår att det är lätt att skylla på den som inte är i rummet. Ja. Men det var inte jag som har gjort. Två sovande hundar här, möjligen det.
Ah, okay. Ja, kanske var en snarkning.
Ja, det kan det faktiskt ha varit. Ja.
Ibland får man ju känslan att i alla debatter som är i olika morgonsoffor och lite överallt, att det är liknande åsiktsflöde hela tiden. Så att i kända ämnen, i heta ämnen just nu, försöker vi att leta annorlunda vinklar, som vi kan stå för såklart.
Som vi kan stå för, det är det som är hela grundtanken. Tommy, du ska få börja din rubrik först.
Stefan Löfven och Anna Kinberg Batra går på mediekurs hos Wikegård.
Kanon, du har en minut på dig att lägga fram ditt case och sen så väljer jag, juryn, vilket ämne vi ska prata om lite längre och gå djupare in i. Varsågod, börja nu.
De som känner mig vet att jag älskar partiledardebatter. Jag har faktiskt sett nästan samtliga sedan slutet av 80-talet. Detta utan att vara särskilt kunnig inom politik, men därmed så älskar jag retorik. Och jag skulle säga att vi just nu har den verbalt svagaste personuppsättningen när det gäller de två största partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna. Stefan Löfven och Anna Kinberg Batra riktar sig till, ja, vem då egentligen? Jag tycker de använder ett språk som fjärmar dem från väljarna. Det var ju söndags partiledardebatt. Anna Kinberg Batra sa till exempel så här: budgetpropositionen ska behandlas i riksdagens olika fackutskott. Det finns det ordnade processer för. Stefan Löfven sa i samma debatt när det gäller ränteläget: det här kräver balans. Vi är inte främmande för att diskutera att gå vidare. Vi följer detta noga. Det är viktigt för den reala ekonomin. Och det känns som att man måste ha en examen i statsvetenskap för att hänga med. Eftersom partiledarnas insatser här är så avgörande för väljarna så öppnar det ju för en betydligt tydligare, som jag tycker, Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna. Nej, nu kommer pointen. Löfven, Kinberg Batra, lyssna och lära av våra bästa sportexperter. De talar så att folk förstår. Backe har vi pratat om. Niklas Wikegård sätter alltid upp en tydlig rubrik, använder ett rakt språk. Ett rakt språk är ett bra språk. Wikegård i sin videoblogg på TV4, gå in och titta på den. Bästa tänkbara skola för grumliga politiker.
Tack så mycket. 22 sekunder för långt.
Apropå uttrycka sig kärnfullt.
Det här var ju våldsamt spännande inlägg.
Lasse, inga kommentarer än. Vi ska höra alla först. Men det är härligt att du är igång. Du får gärna ta vidare, Lasse. Vad har du för rubrik?
Jag lägger mig. Jag vill snacka om det första.
Inga sådana fasoner. Du lämnade en cliffhanger förra veckan. Du bytte ju förra veckan.
Här får vi inte ha någon debattteknik. Ja, okej. Okay. Ja. Vi snackar om det jag spelar in i det här. Min rubrik är SHL, bäst i Sverige.
Varsågod.
Och så kommer anförandet här. Det är mycket snack om anmälningar och avstängningar, eller sådana som inte anmäls och inte stängs av, eller vad det nu är i svensk ishockey. Det är faktiskt lätt att glömma bort att SHL, Svenska Hockeyligan, är överlägset bäst i Sverige. Några exempel. Mål eller inte. Domaren åker direkt ut och sätter sig i kontakt med situationsrummet. Medan situationsrummet i Stockholm tittar på repriser om det är mål eller inte i den berörda matchen, så sitter domaren själv och tittar på samma repriser. Man ser till att rätt blir rätt. Dessutom det som kallas för spelarsäkerheten, player safety. Särskilt utsedda ser alla matcher i realtid, kan titta igen och anmäla om domarna har missat. Dessutom diving, denna avart. Filmning. Nu är det inte tillåtet att filma längre. Du blir anmäld i efterhand och du får böter. Häng ut dem som är skyldiga. Fel blir det ibland. Det hör till. Det ska såklart debatteras. Det skapar bra rubriker för oss alla som jobbar med det här. Men låt oss inte glömma bort i vardagen. SHL är inte bäst. SHL är överlägset bäst i Sverige.
Tack så mycket. Kanon. Jens, rubrik och...
Jag sitter på den här knarrande stolen. Mm. Det kanske jag som ligger bakom den här konstiga ljuden. Rubrik, individuella stjärnor är på väg att bli större än klubbarna.
Mm, spännande, varsågod.
Vi pratar sociala medier. En gång i tiden när Maradona, Van Basten, Lineker med flera köpte, så gjorde de det enbart för sin fotbollskompetens. Men när Real Madrid köpte David Beckham, så köpte man inte den bästa mittfältaren från Manchester United, för då hade man valt Scholes. Man köpte en bra spelare och en stark reklampelare som sålde miljontals tröjor för Real Madrids del. När Paris Saint-Germain ska ersätta Zlatan, så har de sagt tre saker som den spelaren måste ha, varav en är framgångsrik på sociala medier. Det är redan Cristiano Ronaldo, som har mer än 160 miljoner följare. Det är mer än vad hela Real Madrid har, som är en av världens absolut starkaste varumärken. Så med andra ord, om Real sponsor Emirates vill gå ut med ett budskap, så gör de det bäst genom Cristiano Ronaldo. Alltså, individuella spelarna är på väg att bli starkare än klubbarnas varumärke. Vart är vi på väg?
Mm. Spännande, tack ska du ha. Alla hade tid till godo, Tommy, förutom du. Så att, om jag räknar bort tiden som Jens och Lasse har, så hade du bara 15 sekunder.
Men jag vill snacka om Jens ämne också.
Ja, och...
Det är svårt nu.
Nej, men det är faktiskt inte så svårt, för att juryn har redan bestämt sig. Juryn är jättesnabb idag. Jag gör så här, Lasse, eftersom du på förhand la ner din diskussionspunkt för att du ville prata om Tommy, så skulle jag gärna vilja att vi kort pratar om Jens. Det här med att individuella spelare är större än själva klubbarna. Och sen så tar vi den stora diskussionen när det gäller retorik och vad politiken har att lära sig av våra experter, helt enkelt. Men vad säger det då, tycker du, Jens? Att de individuella spelarna, vi går ju mot ett mer individuellt samhälle, säger man ju generellt. Är det det som speglas, eller?
Det tror jag definitivt att det är. Alltså, jag tror att det är så att supportrar i... Förr i tiden, om man får säga så, bakåt i tiden i varje fall, de höll verkligen på ett lag. Och idag så håller man mer och mer, om man går från kidsen uppåt, på spelare. Så byter en spelare lag, så byter man själv lag. Och jag tycker det är ett uttryck för det. Så, och det gör mig lite orolig. Och jag känner själv att jag vet inte riktigt vart det är på väg. Men jag känner samtidigt så här att spelare kan ju nästan inte, på olika och elitidrottare kan ju nästan inte vara borta från sociala medier. De kommer att behöva finnas där och de kommer att behöva vara duktiga där. Mm. Liksom att det blir ytterligare en del. Du ska inte bara sportsligt vara bra, du måste även vara bra på det området. Vart är vi på väg? Jag vet inte.
Alltså klubbarna har ju i någon mening tappat kontrollen. Det krävs ju en helt annan insats av klubbarna för att hantera situationen av sociala medier där var och en är sin egen publicist. Det gäller ju inte minst de som lirar i laget. Och det här är ju en megautmaning att kunna ställa om sina föreningar och sina klubbar så att man kan vara med i den tiden som alla andra är i. Och det är klart att det är så att de riktigt stora stjärnorna, de kommunicerar ju. Ta Zlatan Ibrahimovic som kommunicerar genom sin applikation. Han behöver ju inte prata med någon annan egentligen, för han är tillräckligt stor. Det gäller dock i någon mening de allra största. Vilket ju innebär att det är svårt för andra att göra likadant, tror jag.
Vi lämnar det där och sen så pratar vi partiledardebatt och vad politikerna har att lära sig av Niklas Wikegård.
Jag tycker att han har ett rakt språk och det är såklart det kanske lite slarvigt här och där. Han är ju inte någon akademiker. Men det blir ju så att folk, vanliga människor, hänger med. Och de här citaten jag läste upp som bara var ett axplock av mängder av uttalanden i den här 2 timmar långa partiledardebatten som håller sig ovanför folks huvuden, utom de allra, allra mest välutbildade. Det tycker jag är fiasko faktiskt. Och jag saknar, det som gjorde sån här som kom ihåg, Alf Svensson, när Alf Svensson var partiledare för Kristdemokraterna så hade de väldigt höga siffror ett tag. Han pratade så folk förstår. Gudrun Schyman likadant med Vänsterpartiet. Men här lyckas de liksom inte hitta rätt i det där. Och jag tycker det är fascinerat för det måste finnas hur många rådgivare som helst. Men det är möjligt att det är en personlig ådra helt enkelt, som en sån som Wikegård har. Och även en Lasse Granqvist till exempel. Vi har pratat om olika politikeralternativ inom sporten. Hasse Backe. Så att jag är väldigt besviken.
Är det inte två saker? Du måste ju ha ett bra budskap också. Mm. Utan ett bra budskap så faller det ju lite grann.
Ja.
Och så sedan att inte göra saker svårare än vad det nödvändigtvis behöver vara.
Mm.
Jag lyssnade på, det var faktiskt rätt bra, på Sveriges Radio P4 här i förra veckan. Så var det just om, jag tror det handlade om prestationsångest. Och liksom hur vi kan fälla krokben på oss själva. Mm. Och då var det en psykolog som var inbjuden och en annan. Och den här psykologen hade något av det mest komplicerade språk jag någonsin har hört.
Mm.
Alltså på en och samma mening så fanns säkert 4-5 ord som man nästan hade behövt slå upp för att få reda på det. Och då sa programledaren till den här då, liksom, ja men tänk en sån här situation som nu när vi sitter här och pratar ut till 1 miljon lyssnare. Det är ju ett tillfälle. Då slog det in även för den psykologen som då började snubbla på sina svåra ord och fastnade i det där själv och nu upplevde precis prestationsångest i det ögonblicket. Så det är ju ett sätt att göra saker och ting mycket, mycket svårare än vad de egentligen är. Och dessutom når man inte ut, så är det bristande självförtroende. Jag tänker Kinberg Batra som kommer in efter Reinfeldt, att man känner att man behöver uttrycka sig så att det låter jäkligt bra, inte bara så att det är förståeligt.
Till sina politikerkollegor lite. Alltså, den känslan får jag. Alltså att vara väldigt, jag ska vara påläst. Mm. Kolla här vad påläst jag är.
Eller de politiska, alltså de som analyserar i
politiska
tidningar.
Journalister och så vidare.
Precis.
Istället för gemene man som, alltså det är så otroligt många ord och ordvändningar här som man inte förstår.
Nej, men alltså, jag textade dig Tommy här, satt och tittade in igår nämligen på titta igen på den här partidebatten jag hade missat, och det är slående så otroligt korrekt. Alltså hur svårt kan det vara att prata med mig som tittare och som väljare? Hur svårt har de politiska partierna att tala om för mig var de står någonstans? Det är bara ett sånt in i helvete invecklat skitsnack som man blir alldeles knäckt. Och just i det läget när jag sitter och känner så, då säger Jimmy Åkesson, och jag är inte sverigedemokrat vill jag stryka under, men Jimmy Åkesson säger så här, jaha, här står de allihopa på den borgerliga sidan och skäller på regeringssidan, för han står ju alltid mitt emellan där på något sätt. Vad gör ni det för? För när ni ska rösta om budgeten så kommer ni låta deras budget vinna i alla fall, så vad håller ni på med det här för? Det är bara ett spel för galleriet, lägg av, säger han. Och jag känner att, herregud, nu är det en som pratar med mig så jag fattar vad han säger. Varför bjuder de övriga politiska partierna på det, vill jag säga. Jag gillar dock Jan Björklund, vill jag lägga till.
Men är det för att de inte vågar, eller?
Nej, jag tror alltså att det är också ett anlag att, som en Niklas Wikegård har. Att kunna uttrycka sig. Niklas brukar säga det om sin verbala kompetens. Att han har ju hade problem att skriva och så i lite dyslektisk ådra i skolan. Mm. Och blev då oerhört skicklig verbalt. Mm. Som en ren kompensationshistoria. Så att i viss mån så handlar det om anlag. Och just nu så är det ett svagt register. Och den som är nästan mest slagkraftig, oavsett vad man tycker om politiska sakfrågorna, det är Jimmy Åkesson. Och det vinner han enormt mycket på nu. Han hade haft mycket svårare att manövrera om det hade funnits en Olof Palme eller en Carl Bildt för den delen. Så här, som
Göran Persson.
Och så, som jag sa, Alf Svensson och Gudrun Schyman, så här starka, karismatiska som pratar så att folk förstår. Nu kan han ganska enkelt bara säga vi går mot en kollaps, säger Jimmie Åkesson. Medan de andra säger att vi måste samtidigt ta hänsyn till grumligt, dimmigt.
Jag gillar Jonas Sjöstedt också, för han har ofta retoriska poänger tycker jag, och framstår som tydlig för mig. Jag sympatiserar inte med hans politik heller i och för sig, men strunt samma. Nu pratar vi retorik, och då vill jag plussa för den också, för den blir för mig också väldigt tydlig. Men jag tycker poängen i det här sammanhanget är att de två största partierna är oerhört bleka på den här punkten, och de är så rädda att säga någonting som de sen kommer att få bekymmer att hantera. Jag menar, men en tydlighet i vad man menar, det spelar, tala svenska, kalla ett äpple, ett bord för ett bord. Mm. Och det är inte bara Niklas Wikegård fråga, du kan ta andra, Hasse Backe. Du kan ta ytterligare Olof Lund i den branschen vi pratar om. Han kallar ju grejerna för vad de är. Mm. Och så säger han det. Varför kan man inte göra... Ja, jo, men vi... Jo, absolut, självklart. Men alltså, vi håller oss...
Nu, kommer nu, de är uppe i femman. Nu.
Det är bra, välkommen långt ner på listan där. Jo, men kan det vara sådär så att... Jag tänker Olof Palme, Gösta Bohman. Jag tänker Göran Persson, Carl Bildt. Jag tänker Ronaldo och Messi. Alltså när man är några som är väldigt duktiga så triggar man varandra. Och därmed liksom får man en utveckling på det hela. Så att man vet att man måste jacka upp. Det här måste bli bättre, det här måste bli bättre. Och så leder det fram till att egentligen kvaliteten blir mycket bättre. Och nu har man egentligen två stycken ganska så... svaga alternativ i förhållande till om man tittar rent historiskt.
Mm. Jag tänker att det som även om man tar det vidare, det, alla delar av samhället, så gäller ju det att kunna kommunicera med dem man ska arbeta med eller prata till. Om vi tar det till exempel en fotbollstränare eller hockeytränare, så pratar man ju ganska ofta om när det går sämre för laget, om han lyckas inte få fram sin modell till spelarna, han når inte fram, han kommer inte fram till dem. Så även där finns det ju folk som har svårt och lätt för det.
Verkligen.
Men det finns ju i media. Ta en sån som Marcus Oskarsson, TV4, politiske kommentatorn på TV4. Mm. Alltså, han kom ju fram, tycker jag, i min bok i alla fall, inför valet som vi hade för senaste valet. Och i min bok var det han hade att säga fullständigt begripligt varje gång. Alltså det var ju en fröjd. Men det bekymret för de politiska journalisterna, det blir ju att de vill ju också verka så väldigt pålästa och initierade, så det är nästan att de alltså klarar av det politiska snacket och förstår vad realpolitik är eller förstår processen i de olika utskotten. Jag menar, jag kan fatta vad de menar också, men det blir ju påfrestande att höra när man hela tiden måste anstränga sig för att översätta det som sägs. Man behöver egentligen ha, det vore en kul sketch, man skulle egentligen ha en direktöversättning i textad form på det de säger, trots att det är en svensk debatt.
Det finns ju massa ord som... Det är fascinerande att deras rådgivare inte bara strukit ett stort rött streck över och som bara ska vara lysa som en röd no-no-lampa, som processer, som du sa.
Det är ett ord som får en att gäspa.
Åh, processer. Och det ordet sas kanske 30 gånger.
Men det är ju samma sak när vi har våra originella ämnen. Om jag tar upp någonting som innehåller ordet Riksidrottsförbundet eller som innehåller ordet avstängning eller Riksidrottsstyrelsen eller vad det nu är, alltså, eller stadgar, då känner jag ju att jag tappar ju er med en gång. Mm. Jag klarar inte av att få dessa så helt avgörande viktiga ämnen att bli ytterligare debatterade under ledning av vår juryledning. Därför att jag snackar över huvudet på folk. Det är ett elände.
Det är ett elände. Och nu ska vi leka att vi är en turist i Sverige som ska turista på allsvenska arenor. Vi har gjort en nedräkning i topp 10. Vi är framme vid tredje plats. Och vad tror Lasse Vilket lag har letat sig upp till bronsplatsen på vår lista?
Oh, jag har inte riktigt i huvudet och kommer ihåg exakt hur vår nedräkning har varit hittills. Men det är en storstadsklubb såklart, så det är väl Blåvitt eller Malmö som vi har kvar, va?
IFK Göteborg stämmer utmärkt, och Ullevi.
Som kommer före då Djurgården, AIK 4 och 5 om vi minns, va?
Mm.
Göteborg 3, just det.
Ja, men Joel Almes, vad heter den?
Mm, de vinner mycket på den, va?
Ja, men det är någon.
Det alltså, skiner på Poseidon. Mm.
Så heter den, ja. Och dessutom det här halsdukshavet. Där hela arenan faktiskt har ett endaste halsdukshav. Och hela arenan står upp och upplever man. Det, jag lyfter alltid av mig headsetet om jag jobbar som bisittare i en sån match. Annars har man ju liksom hörlurar som stänger ute ganska mycket. Men det är ett tillfälle. Lyft av headset och vara med de där 30 sekunderna, minuten eller vad det nu kan ta för någonting. Det är en häftig inramning.
Jag backar tillbaka till den 1 november 2009 och den avgörande matchen om allsvenska fotbollsguldet, för det var helt avgörande då. Ingen annan kunde vinna än de två som möttes, och förutsättningarna var kristallklara, IFK Göteborg mot AIK. Den stämningen som var på Gamla Ullevi, och det var ju givetvis också de gästande lagets supportrar, bidrog till det perspektivet just före avspark. Men när de drar igång den är snart skiner på Poseidon och de kastar sina tomma glas där.
Nej, men alltså, Poseidon, sa du?
Nej, men snart skiner på Poseidon. Jag skiter lätt som helst, sa jag inte. Snart skiner på Poseidon och Blåvitt står kvar. Alltså, det är ett minne för mig som aldrig kommer lämna mig. Och Jens brukar visa när han får gåshud, och jag känner att jag får det själv nu också. Det är så magiskt och så oemotståndligt, så att det vill man på något sätt aldrig någonsin ska släppa trumhinnorna. Det var enormt starkt. Så att IFK har en perfekt arena, den är publikt sett 18 000 åskådare, är den också himla bra. Och de har ju spridit ut åskådare och har gamla klackmedlemmar på långsides läktar och sådana här, som gör att de kan ha en stark supportersång mellan sektionerna och så vidare. Och så vidare. Så att det är märkligt att de bara är trea på den här listan.
Det blir bra tryck där på kortsidan. Det blev ju såna här skakningar i fastigheterna som gjorde att de, när den var nybyggd där, Gamla Ullevi. Vad heter den? Fattighusån heter den det. Som ligger där bakom. Alltså där, de fastigheter som ligger där, så var det stora klagomål. Så de gjorde någon slags förändring då. Men jag tror fortfarande det är lite grann problem. Apropå att det är bra tryck. Men annars tycker jag arenan är nummer ett superbra med naturgräs. Nummer två är att den inte är lika lyxig som, och den var inte lika dyr heller som till exempel Swedbankstadion i Malmö. Ska vi misstänka att Malmö ligger före? Vi får se. Som det kanske beror på just arenornas, hur de ser ut. Så på det sättet kanske Gamla Ullevi lämnar en del i övrigt och önskar, men det blir ett bra tryck.
Sen tycker jag att alltså Göteborg rent som evenemangstad är ju jätteduktig på att ta hand om åskådare som kommer dit, turister som kommer dit, och det finns ju dessutom en internationell historia, om man säger så, som gör att jag tror att IFK Göteborg dessutom är lite etablerat för en del ute i fotbollsvärlden också, i och med UEFA Cup guld 82 och 87, vilket gör att det är nog ganska tacksamt att vara allsvensk turist och bege sig till Göteborg och gå på Gamla Ullevi, som gör det nya.
Men de har ju motsatt problem som Friends Arena, för att de skulle kunna ha bättre publiksiffror. De slår ju taket nästan här nu, för att från början så var det 18 000 som var maxkapaciteten, men sen har de fått så mycket olika begränsningar utav, är det inte säkerhetsskäl och så, Lasse, som gör att det liksom har sjunkit siffran, så att nu är vi uppe liksom på 16 som maxsiffra, så att de skulle ju kunna i ett antal matcher ha betydligt högre siffror än så.
Ja, de är ju väldigt bra i år och slåss ju om det allsvenska guldet, så det är klart det underlättar ju för dem också. Men min uppfattning är att arenan är, det finns ju åsikter och synpunkter bland blåvita supportrar, vet jag, som har med biljettförsäljning och annat att göra, som jag är inte 100 koll på vad det är, men det finns synpunkter och åsikter såklart. Men i min bok, när det är de här förutsättningarna vi pratar om, då är den nästan till optimal.
Finns det ju dessutom den här storstadsrivaliteten, när både storstadsklubbar från Göteborg kommer på besök. Det blir heta möten. Du nämnde ett av dem, Lasse, 2009, där när Malmö kommer upp, mästarna. Alltså det finns många sådana här grejer. Och så finns Borås där lite grann som ett västsvensk derby på något sätt. Det är väl bara Örgryte och Gais som saknas för att det ska ge riktigt svung i alla.
Men vad ska vi säga om ettan och tvåan då, med tanke på den här enorma hyllningen till trean? Ja, eller? Alltså det går inflation i hyllningar här, och ettan och tvåan måste ju vara något.
Jag tror att vi är kärleksbombar.
Men alltså, är det inte lite, alltså, vi såg hur du haltade, vi såg hur du sprang med tårar på kinden och hjärtat i brand, med längtan i bröstet Du stod där och sa: snart skiner Poseidon och Blåvitt står kvar. Ja, det, är så, det är så underbart bra så det, inte, det är ju strålande alltså. Strålande.
Strålande. Vi tar oss vidare.
Det här är en hyllning till Varpa eller hur jag fick inreseförbud på Gotland. Det är ungefär 10 mil från fastlandet som den här fascinerande och snudd mytomspunna ön ligger. Gotland Fårö med sin tusenåriga avaek, Lummelundagrottan, känner alla till va, med sin mystik. Almedalen, haha, med den politiska debatten och den usla retoriken. Och hela världsarvstaden Visby såklart med ringmur och allt. Gotland är en stark historisk del av konungariket Sverige, även om det kanske någon gång för mycket i historien varit dansk med en annan historia. Gotlänningar är ett synnerligen stolt folk. De har sin egen historia, de har sitt eget språk till och med, och de har egna traditioner. Och Varpa är en avgörande del av Gotland. Spelet Varpa kräver precision, mental styrka, tålamod. Matcherna är ibland oändligt långa nämligen, så det gäller att man klarar av att hantera det. Men det finns en gemenskap i Varpa. Den är öppen för precis alla. Den är så enkel så att du och jag och precis vem som helst som kan hantera en gråsten i en lagom liten enkel vikt kan hantera Varpa-kastningen. Den bästa Varpa-spelaren, det är en person som är i åldern 40-45 år ungefär. Det är då rutinen och erfarenheten har vuxit till sig så stark för att klara av att ha tillräcklig kraft i precisionen i slutet på en lång 4 timmars match. Nu ringde jag den tidigare Sveriges radiomedarbetaren Ove Järlö. Han är numera pensionär, en legendarisk... det finns Järlö-klipp att hitta förhoppningsvis på Sveriges radios hemsida om inte annat. Men han sa till mig så här: Lasse, de långa matcherna är på väg att försvinna. Varpan som har funnits i hundratals år står inför en stor revolution. Lasermätning är nämligen här. Oj. Och det kommer halvera matchlängden. Vi går från 4 timmars matcher till 2 timmars matcher, sa Ove. Så nu är till och med matcherna i en hanterlig tidsmässig aspekt. Då sa jag så här: Ove, spelar du Varpa själv? Lasse Granqvist, sa Ove Järlö till mig. Ett sånt påstående, det ger dig inreseförbud på flygplats och i hamnar och bryggor på Gotland. Spelar du Varpa? Frågar du mig det? Du spelar väl inte spjut? Lasse, Varpa, det kastar man. Glöm aldrig det.
Har du en applåd där?
Jag har blivit förbjuden att lägga in en applåd i jingellistan av Björn Alvefelt. Men jag är väldigt glad att slippa trycka på bu-knappen som vi fick höra förra veckan.
Jag tycker det kunde varit ett bu där på ett ställe.
Jaså?
Det var väl överraskande. Det kändes ju inte så. Nej, men en grej bara. Du sa spel. Och det är det som jag tycker är problemet. Det är ju ett spel och inte en sport. Och det tycker jag om ganska många sporter. Att det är ett spel och inte en sport. Vi testade till och med på Göran Zachrisson när det gäller golf i årskrönikan och radiosporten i mitten på 90-talet. En del anser att golf inte är en sport utan ett spel. Och då sa Zachrisson lite oväntat: jag förstår dem, men det är världens mest fascinerande spel. Så det där med sport och spel, det är...
Men alltså, om Tommy får råda så är det inte så många lappar kvar i vår låda. Och vi måste ju trots allt vara med i tävlingen under aspekten att vi godkänner att det ligger fler lappar än de två idrotter Tommy kan acceptera som sporter.
Exakt.
Men det är ganska härligt det här med kärleksbombningen av diverse olika sporter. För det gör jag vet inte hur ni funkar, men jag funkar så i varje fall. Så fort, inte minst i det här fallet, jag hör någon lite grann med Gotlands dialekt, prata lite gotländska eller något sånt där som skiner igenom, så frågar ju direkt liksom: vad har du för relation till Varpa? Sprang på UNICEFs utmärkte företrädare André Vedin. Skiner igenom en härlig gotländsk klang. Och då måste man ju fråga: vad är din relation till det hela? Och han var verkligen ingen Varpa-expert. Men det jag tycker var så häftigt var ju liksom att halva grejen som han beskrev det är att leta rätt på stenen. Det ska inte vara de här maskingjorda varianterna. Det ska vara riktiga stenar. Och det är liksom letandet efter den stenen, det är liksom
halva.
Det är halva grejen. Och liksom hitta, här har jag hittat min sten.
Exakt.
Det gillar jag jättemycket. Men,
och, ja. Det är aluminiumkvalitet numera på de här som de kastar. Men det ska ju från början vara gråsten. Mm. Och det är ju fortfarande så att de som kastar med riktiga stenar, så att säga, som du beskriver det i den här berättelsen, det förtjänar lite extra respekt. Men i tävlingssammanhang är det mindre vanligt.
Kul! Vi ska dra en lapp. Ja. Viktiga lådan. Nu har vi ingen kontrollant, Jens, men du får dra själv eftersom du är på plats.
Jag tar den här jättefina välpapplådan, väljer bland vita lappar, verkar vara populära, för de har försvunnit.
Det är bara gröna kvar nästan.
Ja, nästan bara. Övervägande gröna i varje fall. Det var ju sån otrolig...
Ta något med någon kraftfull fysisk prestanda här nu. Någon sån sport.
Styrkelyft.
Åh, fan, menar du det? Tyngdlyftning. Kom igen, tyngdlyftning.
Här har vi lite lapp som öppnas. Grön är den. Det här angränsar till en sport som vi haft tidigare. Som då gick under benamningen pyjamasbrott. Vi går in och kollar närmare på jiu-jitsu.
Mm. Spännande. Alltså det första blir ju att du får särskilja dem, tror jag, nästa vecka.
Ja, rent spontant sådär, så kommer jag inte på riktigt sådär många grejer som skiljer dem åt. Så att jag får nog
plugga på. Så många med bud och sporter, det är lite svårt.
Har vi ändå 200 lappar kanske vi skulle vänta?
Ska vi dra om ungefär, eller?
Ja, jag är lite grann inne på det, för att jiu-jitsu kan ju få växa till sig
lite. Alltså, vi får vara lite försiktiga, för det kan ju vara, alltså jiu-jitsu-vännerna kan mycket väl känna att det finns ju nästan inget släktskap alls med
judo. Nej, precis.
Jag vet inte.
Ska vi dra om, eller?
Vet du om det finns ett tydligt släktskap, Lasse?
Nej, man vill ju inte göra sig ovänt.
Lyssna på namnet så hör du.
Ja. Nej, vi kör på jujutsu. Vi kan snacka om det, absolut.
Jag tycker ni verkligen det?
Nej.
Ja, vad säger ni? Ska vi dra om? Eller ska vi behålla...
Ja, jag kan tycka det. Alltså så många. Vi är uppe på 10 stycken.
Jag ropar ut. Det finns ett gäng här ute som ska se vad de tycker.
Det är lunch nu, så inte en människa där.
Vi håller på att spela in jiu-jitsu. Vi har haft judo. Tycker ni att det är för likt varandra, så att vi tar en annan?
Ja, det är för likt.
Det är för likt, vet jag att det är för likt? Nej.
Han kan väl nöja sig med svaret han får. Han har ju fått svar där ute, så kommer en massa följdfrågor.
Ny lapp är beskedet.
Och det finns verkligen många lappar här.
Så ja, det är ju liksom,
hur klarar man
världen,
på 10 dragningar och hitta judo och jiu-jitsu? Ja. Så många kan de inte vara, de där kampsporterna. Ny grön lapp.
Det är karate.
Det ska bli
nu.
Kraftfull. Det här, nu snackar vi, Tommy. Nu snackar vi kraftfull. Artistisk gymnastik.
Yes.
Det här är svåra grejer.
Artistisk gymnastik till häst kallas vi för voltige.
Ska vi dra en ny lapp igen?
Nej, nu räcker det.
Alla som kan någonting om artistisk gymnastik, kontakta mig.
Gör
Twitter
det.
Är en bra ingång dit.
Varsågod. Dagens Fish Boys tips. Nu är det dags för Tommys helt egna punkt. Och om man känner sig lite sugen på att recappa eller ta del av tidigare avsnittstips, så berättade du att det finns en lista på Spotify.
Mm. Bejublade Beach Boys i ett enda ord. Så där kan ni njuta. De nio...
BBB.
Bejublade Beach Boys i ett enda ord. Där finns ju alla de här nio låtarna. Och nu också ytterligare en som vi kommer... Här har vi lite, jag bara går in på listan här. Det här är nämligen nummer 10. Och nu är vi framme vid 1966. Och inte bara 1966, Jens.
Gyllen årgång.
Oktober 1966.
Ja, 27 till och med.
Oktober 1966 så föddes du.
Stämmer.
Oktober 1966 så gavs Good Vibrations ut. Med Beach Boys.
Det är min låt, med andra ord.
Verkligen, så att gå in och lyssna på.
Ja, jag känner faktiskt att det är min låt.
Det var ju, de hade alltså ägnat 6 månader, Brian Wilson och Mike Love, den längsta inspelningen genom tiderna då utav en låt. För den är så otroligt komplex, det är så många olika moment på det. Det är liksom en mosaik av olika musikaliska episoder. 17 studiosessioner i 4 olika studior, 90 timmar bandinspelningar. De ville verkligen slå Beatles i den här vevan. När Beatles höll på och kreerade Sgt. Pepper i albumet. Så var det sån kamp. Och Brian Wilson hade en sån kamp med sig själv att han hamnade i det här i ett drogträsk. Som han sen hade svårt att komma ur i åratal ju. När de skulle nå fram till det här mästerverket. Det var mellan de här albumen Pet Sounds och Smile. Smile kom aldrig ut på grund av den här, de här höga kraven som han ställde på sig själv. Och Sgt. Pepper kom ut och det blev det som alla snackade om. Och där någonstans så drog Beatles ifrån Beach Boys. Men den här låten anses vara sexa genom tiderna bland all världens låtar utav Rolling Stones Magazine. Och det är faktiskt ingen Beatles-låt före, så det kan möjligen glädja Brian. Däremot Imagine före med John Lennon då, som var hans egen låt. Så att en väldigt, väldigt speciell låt, den är dynamisk.
Undrar om de någon gång under de här 17 olika inspelningarna egentligen hade en ännu bättre variant, men den liksom försvann längs vägen. Mm.
Svårt att hålla koll på
det,
allt.
Det verkar som de hade svårt att bestämma sig. Det var en otrolig ambition. Alltså. Det kostade alltså, räkna ut i dagens penningvärde, så kostade den totala inspelningskostnaden för det här var ungefär 5 miljoner kronor för den här låten bara. Som alltså inte kom ut på något album utan kom liksom mellan album och sen så dekade de ner sig, framförallt Brian Wilson. Som hamnade i sängen, som jag har sagt det Lasse några gånger i. 10 år ungefär.
Ja, jag tror du hade haft den här låten förut. Jag tycker de låter rätt lika de här.
Ja, men det var nog jag tror faktiskt att vi hade det när vi gjorde en pilotinspelning av den här podcasten.
Jaha.
Så det är ingen som har hört det. Så därför måste ju folk ges chansen att höra den på riktigt.
Den är ju magisk.
Ja, det är.
Härligt. Vi avslutar med den här härliga låten. Går ut och kastar lite varpa. Tack för att ni kom hit idag.
Tack.
Hej då.
This podcast is produced by House of Sports. For Seymour. Hosted by Anna, Lavisa, Helena, Marianne, Juriforce Gierta. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.